Är det första du gör när du vaknar på morgonen att tänka på en problemperson i din närhet och den personens mående innan du ens känner efter hur du själv mår? I så fall kan det vara tecken på att du befinner dig i det utmattande psykiska tillståndet medberoende. Men hur lär man sig känna igen ett medberoende? Och hur blir man fri från det? Välkommen till den här specialutgåvan av Studio DN, Insidan, där vi pratar om det där man inte alltid kan se, men som definitivt känns. Jag heter Katja Hultqvist. Och med oss i studion idag har vi journalisten Sanna Lundell, som själv varit öppen med sitt medberoende, bland annat i tv-serien och boken Djävulsdansen. Hej och välkommen, Sanna.
Hej.
Vad betyder medberoende för dig?
För mig är medberoende ett begrepp som är väldigt användbart för att beskriva en viss typ av problematik som drabbar en del anhöriga. Och jag tycker att det är viktigt att göra skillnad på anhörigskap och medberoende. Att vara anhörig, det kommer alla människor att vara någon gång under sitt liv. Att man älskar någon som drabbas av sjukdom eller någon annan typ av stor livskris, ett barn som dör eller en skilsmässa och så. Och vi kommer liksom att gå igenom en anhörig kris. Men det behöver inte per definition betyda att vi blir långvarigt drabbade av det här anhörigskapet. Jag tror att många kan känna igen sig att man har en förälder som blir sjuk när de blir äldre. Men medberoende, det är någonting annat. Det är ett fördjupat anhörigskap och det här är ju ett hyfsat outforskat område än så länge. Men Tommy Hellsten är en finsk författare och präst som jag tycker har definierat vad medberoende faktiskt är på ett användbart sätt. Och han säger att medberoende är ett sjukdomsliknande tillstånd som uppstår när en människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta den så att den kan integreras i personligheten, utan man istället anpassar sig. Och det säger väldigt mycket om vad medberoende är. Jag brukar också beskriva medberoende som att leva i en lång utdragen kris. Johan Kullberg är en psykiatriker som har skrivit väldigt mycket om kris och forskat om kris, och han har konstaterat att kris i sig är liksom ingenting farligt, det leder till utveckling. Men om man inte löser en kris utan fastnar i den, då har krisen väldigt nedbrytande, sätter igång nedbrytande processer, både fysiologiskt, alltså i form av ökade stresshormoner och men också psykiskt. Och då börjar vi ta till massa försvarsstrategier i form av flykt och freeze, fight, alla de här fyra försvarsstrategierna. Anpassning helt enkelt. Ska man beskriva medberoende i ett ord skulle jag säga överdriven anpassning. Ja, nu blev det två ord.
Hur kan det ta sig ut? Jag vet att ni hade en mening, tror jag, i Djävulsdansen som var så himla bra, som ett exempel, det här om man vaknar på morgonen och ens första tanke är att vad händer med den beroende? Man tänker inte, visst var det väl så? Att ni, skulle du kunna dra den? Jag tycker den är så himla bra.
Absolut. I min och Ann Söderlunds bok Djävulsdansen så beskriver vi medberoendet som en liten checklista, att om man vaknar på morgonen och omedelbart vandrar tanken iväg till en problemperson i ens närhet och sen består stora delar av dagen av att fundera kring den här problempersonens förehavanden, nästa drag, alltså en konstant oro för den här personen, alltså då är man i riskzonen för att leva i det här sjukdomsliknande tillståndet. Och det där är en bra liten sån reminder, en påminnelse om att så här, då är det någonting fel. Om man inte vaknar upp och tänker på vad man ska göra med sin dag och vad man känner och vad man har för behov, utan direkt börjar fundera över en annan människas behov, då har man också det här andra fokuset som är väldigt utmärkande för tillståndet medberoende. Att man tänker mer på andra människor än på sig själv.
Kan du beskriva första gången du förstod att det var det här du... att du var medberoende?
Jag förstod att jag var medberoende när jag började gå i terapi första gången. Jag hade gått in i min första långa relation och jag väntade barn. Och jag började förstå att jag var känslomässigt avstängd på massa sätt. Jag hade bland annat inte gråtit på 7 år och jag hade svårt att känna sorg. Och jag gick och hade en väldig frustration och ilska i mig. Och jag tänkte att det här kanske inte är så bra om man ska bli mamma. Att inte kunna känna saker. Och då resonerade min terapeut när vi började prata om min uppväxt. Om det här inte kunde handla om då. En medberoende problematik. Så där fick jag det här begreppet beskrivet för mig första gången. Och jag tror att det här är rätt vanligt när man är i adolescensen. Liksom, att man börjar fundera över, när man kanske går in i sin första familjeliknande relation. Vem är jag i relation till andra? Alltså att jag hade väldigt svårt när jag flyttade hemifrån att... befinna mig i den här tystnaden, alltså att bara det var jag som skulle komma på vad jag ville med mitt liv och vem jag var och vad jag hade för behov, för jag hade aldrig tänkt på det under min uppväxt. Jag växte upp med min pappa som är alkoholist och min mamma var ju bipolär, och deras sjukdomstillstånd gjorde att jag hade totalt fokus på deras beteenden som för mig var liksom obegripliga, oförutsägbara, och jag hade svårt att fokusera på mig själv under min uppväxt. Och det avspeglade sig sen i min, när jag klev in i vuxenvärlden så att säga, att jag var så lost. Och jag bara sökte mig nästan till personer som jag kunde få fokusera på i mina kärleksrelationer, och jag sökte mig också till men och även i mina vänskapsrelationer till personer som hade ganska övergripande stora problem. För det gjorde att jag kände att jag hade en uppgift och att jag var behövd, och jag kände mig hemma i det på något sätt. Och där någonstans började min resa i att förstå, för att samtidigt så började jag må sämre och sämre. När man negligerar sina behov som vuxen och inte tar hand om sig själv, det skapar... faktiskt överlevnadsångest. Hela kroppen skriker liksom efter, hallå, se mig, jag behöver liksom mat, jag behöver sömn, jag behöver få mina basala behov tillfredsställda, jag behöver få mina emotionella behov tillfredsställda. Och det kör man i det här tillståndet bara över för att fokusera på en annan person eller andra människor. Så jag började må väldigt dåligt och hade mycket ångest, och det hade jag egentligen under större delen av min uppväxt utan att förstå att det var ångest, för jag hade normaliserat det väldigt mycket. Så det var en ganska lång resa, och jag önskar som sagt att jag hade fått det här tillståndet beskrivet för mig långt tidigare. Det hade hjälpt mig, och det är en stor del av min mission på något sätt, att föra ut det här begreppet, att få människor att förstå att vi hamnar i medberoende när vi lever i dysfunktionella relationer eller när vi har vuxit upp med föräldrar som har psykiska problem eller beroendesjukdom. Och det är på sin plats att vi vidgar kunskapen om de här sjukdomarna, för det är just det som jag tror är den stora... jag skulle säga att det är orsaken till ett onödigt lidande. Alltså det är kunskapsbrist som finns om de här sjukdomarna faktiskt.
Hur påverkar den här insikten dina relationer?
Jag minns när jag gick till min första anhörigterapeut som just hade specialiserat sig på medberoende. Och han sa till mig att när du börjar arbeta med ditt medberoende och börjar... fokusera på dig själv och göra val för att tillfredsställa dina egna behov och drömmar, så kommer halva din telefonbok att raderas. Och jag förstod inte riktigt vad han menade, men jag kan ju se det i efterhand att många av de relationer som jag hade då byggde på att jag så att säga var medberoende och den andra parten var en behovsperson, alltså en behovsstark person. Och den där dynamiken, när man skakar om i den och börjar säga nej, sätta gränser och själv också kräva i relationen någon slags jämlikhet, då ja, då försvinner massa människor ifrån en. Men det som också hände, som jag vill tillägga som ett löfte, det är att telefonboken fylls ju på av nya sunda relationer som inte bygger på den här dikotomin, eller vad man ska säga.
Var det några som blev arga också, eller?
Ja, jag tänker att när man under ett helt liv så har man ju flera långvariga relationer. Jag tänker syskon och föräldrar och barndomsvänner och så vidare. Jag ska inte säga att det var någon som blev arg, men det är också när en person sällan har satt gränser eller har svårt att uttrycka behov och plötsligt börjar göra det, så sker ju det liksom lite... Ja, vad ska jag säga? Man är inte van vid det, så det kan upplevas som att en person är liksom ute och övningskör. Det är lite ryckigt och det är lite stultigt och det är lite osammanhängande på något sätt. Så ja, jag kan nog uppleva att många tyckte att det här var lite besvärande, att jag plötsligt skulle börja ta plats och vilja ha en annan plats i de här långvariga relationerna.
Efter att du hade fått den här insikten... så kan jag tänka mig att det var en process. Men kan du beskriva någon vändpunkt som ledde till att du verkligen ville förändra och ta tag i situationen?
Mm. För mig, man brukar prata om vändpunkt, att nå sin botten. Och Jelinek, som ju var en läkare som beskrev beroendesjukdomen eller alkoholism, han var en av de första pionjärerna som gjorde det. Han skapade en kurva som heter Jelinek-kurvan. Och där ser man ganska tydligt att beroendesjukdomen, men även medberoendet, följer en kurva. Och det är helt enkelt när man når en viss smärtpunkt, så finns det liksom inget alternativ än att gå mot förändring. För att annars så brukar man säga, när det gäller beroenden generellt, så är det liksom fängelse, död eller institution, död, eller ja, vad finns det mer för alternativ? Men alltså, det här är ju en dödlig sjukdom. Och medberoendet i sig ger stora psykiska konsekvenser. Och det här är inget som jag bara antar, utan det finns en jättestor amerikansk studie som heter The ACE Study, som gjordes i USA på en stor population under lång tid. Och den studien visar med all önskvärd tydlighet att den här anhöriggruppen, alltså personer som växer upp med föräldrar som har beroendeproblematik och eller psykisk sjukdom, eller utsätts för våld i hemmet, både psykiskt och fysiskt våld, de riskerar själva att i alltså fördubblad grad dö i förtid, utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, alltså fysiska sjukdomar, diabetes typ 1, hjärt- och kärlsjukdomar och andra typer av allvarliga sjukdomar, samt psykisk sjukdom i mycket, mycket högre grad än övrig population. Så det finns liksom... jag skulle säga att det här är en stor, stor grupp människor som behöver extra stöd och hjälp kring det här galopperande anhörigskapet som är väldigt, väldigt nedbrytande. Och för min del så ledde mitt medberoende till att jag gick in i en utmattningsdepression. Jag hade ångest från och till, och den hade jag normaliserat och tyckt att ja, men det är bara så livet är. Men sen så började det där ta ut sin rätt, och jag fick regelrätta väldigt kraftiga panikångestattacker och började bli rädd för att jag skulle bli galen på riktigt. Och jag tappade minnet och det ledde så småningom till en djup depression, när jag liksom låg och var i stort sett apatisk och mådde fruktansvärt dåligt under ett halvår. Jag fick diagnosen utmattningsdepression. Jag var sjukskriven under ett halvår. Och jag var då ganska nybliven trebarnsmamma, så min son då, min yngsta son, var 1 år. Det här var en kombination förstås av att jag hade alla de här medberoende beteendena, inte hade förmåga att be om hjälp, alltså hade noll förmåga att ställa krav och sätta gränser, vilket gjorde att jag levde i en både praktisk och emotionell miljö som totalt hade kört slut på mig. Och ur det här tillståndet så fanns liksom bara en väg för mig. Och det som var mitt starkaste motiv, konstigt nog, det var liksom inte att jag själv skulle återfå hälsan, utan det var att jag kunde bara inte se framför mig att mina barn skulle behöva ha en mamma som mådde så här. Och det blev min absolut starkaste motivator, och då började jag gå i anhörigterapi, alltså i en terapi som var inriktad på just medberoende. Och jag gjorde liksom, jag åkte iväg på en medberoende vecka, och jag, ja, det var min vändpunkt helt enkelt.
Och hjälpte det då?
Ja, det hjälpte, och det vill jag verkligen också poängtera att jag var liksom lite skeptisk. Jag tror att många är det till förändring. Är vi förmögna till att förändra vårt mående och våra liv? Och jag kan med en fas säga att ja, det kan man. Och det gäller bara att hitta rätt hjälp för rätt person. Och jag tror verkligen att det är viktigt att man hittar en terapeut eller ett sammanhang eller en grupp där man inriktar sig på just den här problematiken, om det är det man lider av. Om vi pratar om fysiska sjukdomar, somatiska sjukdomar, så skulle en diabetiker inte gå till en ortoped, utan du går till en endokrinolog och får hjälp. Alltså du behöver ha expertis på just ditt problemområde. Och det var det som hjälpte mig i slutändan, att verkligen gå igenom medberoendet och också bearbeta då trauman från min barndom. Jag hade posttraumatisk stress, och jag fick hjälp hos en terapeut som jobbade med posttraumatisk stress, och det var nog det som hjälpte mig allra allra mest.
Du har ju varit väldigt öppen med ditt medberoendeskap i både böcker och tv-intervjuer och i poddar. Var det ett medvetet beslut? Hur har du tänkt kring det?
Jag har ju varit väldigt öppen med mitt medberoende i poddar, och jag har skrivit en bok tillsammans med Ann som heter Djävulsdansen, och vi gjorde ju en dokumentärserie, eller två faktiskt, om just anhörigskap med medberoende som botten. Och jag har gjort det valet i mitt liv att jag är ju också journalist, och jag tänker att det, när jag började gräva i det här och researcha dels hur många som lider av beroendesjukdom i Sverige och olika psykiatriska diagnoser, att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige faktiskt. Och ändå så är det höljt i dunkel. Det är fortfarande stor skam och tabu kring de här diagnoserna. Det har hänt jättemycket när det gäller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Men övriga psykiska sjukdomar är fortfarande en stor, finns en rädsla hos allmänheten för de här tillstånden. Och de här sjukdomarna, jag brukar kalla dem för fulsjukdomar. Alla sjukdomar som drabbar hjärnan verkar vara väldigt skrämmande för svenskar, och jag tror att det här avspeglar sig i resten av världen också. Det är ett okänt, outforskat område, och vi är rädda för de här sjukdomarna, och det finns också en mörk historia i hur man har behandlat personer med de här sjukdomarna, och det avspeglar sig också i vårt språk, att man är alkoholist, man är psykiskt sjuk, man är bipolär, men man har diabetes, man har hjärt- och kärlsjukdom. Man har sin fysiska sjukdom, man är inte den. Och det här bidrar till otroligt mycket skam hos de som har de här sjukdomarna. Och det är ju det stora hindret för att behandla både sjukdomarna och det här anhörigskapet. När det gäller beroendesjukdomen och de flesta psykiska diagnoser, så tar det mellan 6 och 8 år att få rätt diagnos, om man ens får en diagnos överhuvudtaget. Det är jättemånga som lever med obehandlad alkoholism ett helt liv och dör av den sjukdomen. Och då kan man ju bara titta på hur många anhöriga varje alkoholist eller narkoman har. Det är ju åtminstone en handfull som lever kring den här allvarliga dödliga sjukdomen utan att ha språket för att förklara vad är det jag är med om, vad är det jag ser här. Man ser ju en djupt självdestruktiv människa som får kraftigt förändrade beteenden, Och ändå har man inte ett narrativ i familjen kring vad är det som händer här? Vad är det vi har framför oss här? Vi sitter med en mycket, mycket sjuk människa. Istället resonerar man som att det här är en drummel, det är en idiot och vad dum han är, vad elak han är, eller vad självisk han är, vad egoistisk hon är och så vidare. Vi lägger väldigt mycket fördomar kring just de här sjukdomarna. Så ja, det är ett hårt jobb att göra och jag har bara bestämt mig för att jag tänker vara öppen med det här. Jag vägrar skämmas över det här. Det här är sjukdomar som alla andra och vi behöver lyfta det här ämnet. Och jag kan säga att arbetet med Djävulsdansen och de dokumentärerna vi har gjort, det har varit det mest givande under hela min journalistkarriär. Därför att det är så många som lider av medberoende och som behöver få hjälp med det. Och som har på något sätt insett att vi inte är ensamma. För den här anhöriggruppen, om man ska beskriva en gemensam känsla hos dem, så är det att vi är ensamma. Det är bara jag som har det så här. Det är bara jag som har en pappa som är så här alkoholiserad. Eller det är bara jag som har en mamma som är sobrilmissbrukare. Och så är det ju inte. Det är djupt missvisande.
Vad har du mött för reaktioner då? Mer än de här? Att folk blev... Alltså har du mött några negativa reaktioner också? Har du betalat ett pris?
Jag skulle kunna säga att den äldre generationen som är så djupt fostrad i att hantera, vad ska man säga, konflikter och smärta genom någon slags metod som jag kan tänka mig var rekommenderad, kanske av läkare, jag vet inte hur det kommer sig, men det har i alla fall funnits, det finns en tendens hos äldre människor att säga nej, man ska inte prata om sånt här. Man ska inte prata om självmord, man ska inte prata om alkoholism, utan man lägger locket på och då ska smärtan på något sätt gå över. Jag har aldrig riktigt förstått logiken i det där och jag har aldrig hittat en enda studie som visar att den metoden fungerar. Men det finns en utbredd föreställning hos äldre människor idag att det här är ämnen som vi inte ska prata om. Det här är tabu och det lämpar sig inte. Och jag har också naturligtvis fått kommentarer om i stil med så här, det är lyxproblem, du lever ju ett superprivilegierat liv, varför ska du sitta där och tycka synd om det och så vidare. Alltså det är klart att det har förekommit en viss kritik liksom mot mitt personliga berättande i de här frågorna, men till 99% så skulle jag säga att jag möts av enorm kärlek och tacksamhet för att jag lyfter de här frågorna. Och det är som att vi har öppnat en dammlucka lite grann, eller vi gjorde det 2014 när vi gjorde Djävulsdansen, av liksom känslor kring de här sjukdomarna som inte riktigt har fått komma fram. Så det har liksom, ja, jag får fortfarande dagligen mejl från människor som lever i medberoende som på olika sätt behöver hjälp och guidning i vart de ska ta vägen och hur de ska... hur hon ska tillfriskna. Så jag är väldigt, väldigt tacksam för vad de här produktionerna har lett till.
Brukar du tänka på, vara uppmärksam på saker hos dig själv eller andra, eller situationer som skulle kunna leda till att du tar ett återfall eller halkar tillbaka?
Jag försöker att hålla mig uppdaterad hela tiden. Alltså förutom att jag själv har ett medberoende i botten och jag vet hur det är att hamna just på botten, och jag har varit så rädd för att ramla dit igen, för att det var alltså en nattsvart period av mitt liv som jag aldrig mer vill hamna i igen. Och jag är väldigt mån om att göra en daglig inventering av mitt liv för att inte hamna där igen. Jag har blivit så mycket mer uppmärksam på mina egna ångestsignaler och på hur stress känns i mig. Och det är en stor hjälp att hantera liksom vardagen. Och sen kan jag också, alltså jag har ju mönster, anknytningsmönster från min barndom till mina föräldrar som var väldigt sjuka i perioder, som ju gör att jag attraheras av människor som har liknande personligheter. både vänner och både partners. Jag lever ju tillsammans med en man som själv har ett beroende och som är bipolär. Jag brukar skämtsamt säga att han är som en freudiansk milkshake av båda mina föräldrar. Och med den stora skillnaden att han är otroligt, han har stor självinsikt om sin sjukdom och att han har valt att liksom göra en gemensam resa med mig kring det här. Han är själv ett vuxet barn. Vuxet barn är ju ett begrepp som där man brukar säga att när man har vuxit upp med föräldrar och fått medberoendet med sig, nästan med bröstmjölken på något sätt, man är så präglad in i medberoende beteenden. Min mamma hade ju också ett medberoende till sin pappa som var bipolär och alkoholist. Så hon hade djupa medberoende beteenden i hela sitt alla sina mellanmänskliga relationer. Och sen skulle jag vilja säga att de flesta kvinnor som är fostrade i vår patriarkala värld är fostrade till foglighet, till prestation, till att inte ge uttryck för våra behov. Så det är ju också ett samhälleligt problem så länge vi går med på att den patriarkala strukturen liksom ska få vara alenarådande på något sätt, så kommer det här medberoendet finnas hos väldigt, väldigt många kvinnor i olika grad. Men jag är vaksam, jag försöker arbeta med mig själv dagligen på olika sätt. Genom att skriva dagbok, genom att våga uttrycka mina behov och som sagt ha koll på min ångest och på stress. Så det är väl några så här konkreta medel som jag använder mig av.
Ja, du håller ju på att vidareutbilda dig till anhörigterapeut. Varför valde du det?
Jag kände att nu är jag 43, jag har levt, jag brukar säga att jag har varit nykter och det jag menar, jag har levt i tillfrisknande från medberoende i snart 15 år. Efter min utmattning, så det är liksom därifrån jag räknar mitt tillfrisknande, att det riktigt tog fart och jag arbetade med de 12 stegen i ett 12-stegsprogram och försöker leva tillfrisknandet varje dag. Och nu känner jag att det är dags för mig att ge av de kunskaper som jag har samlat in under alla de här åren. Alltså jag har ju i produktionen av Djävulsdansen under skrivandet av Djävulsdansen, så har jag ju liksom haft förmånen att träffa de främsta experterna på det här området. Vilket har varit en fantastisk ynnest. Jag bara känner att så här, jag måste få dela med mig av det här nu. Det är nu jag känner att jag har så pass stor överblick över den här problematiken, att jag känner att jag kan guida andra till ett friskare liv. Så ja, det är fantastiskt spännande.
Om det är någon som lyssnar på det här nu och känner igen sig, vad har du för medskick till den personen?
Du som känner igen dig i att ha den här typen av anhörigproblematik, till dig vill jag säga, ta reda på mer. Läs om medberoende. Det finns väldigt mycket olika böcker. Inte bara min egen bok Djävulsdansen, den finns faktiskt inte längre i tryckt exemplar, men den finns som ljudbok och e-bok. Men du har Tommy Hellstens Flodhästen i vardagsrummet, som beskriver det här anhörigskapet ur ett barnperspektiv väldigt, väldigt väl. Melody Beattie är en annan amerikansk författare som har skrivit väldigt mycket om medberoende. Och vi har också The Holistic Psychologist som finns på Instagram. Hon gör fantastiska små filmer och inlägg varje dag som beskriver väl hur medberoende reproduceras i dysfunktionella familjer och vad man sen får med sig in i sina vuxna relationer, mellanmänskliga relationer. Det är ett tips. Så lär dig så mycket som möjligt. Och sen ska alla veta också att hälso- och sjukvårdslagen säger att alla anhöriga har rätt till vård och stöd. Och när det gäller beroendesjukdomarna, så det är de enda sjukdomarna som behandlas hos kommunerna och inte hos regionerna. Det är kommunen, alltså socialtjänsten, som bestämmer och avgör om en person som är alkoholist ska få en behandling eller inte. Och den här anhöriggruppen har också hjälp och stöd att hämta hos kommunen, hos socialtjänsten som ska tillhandahålla den här hjälpen. Och i nästan alla kommuner så finns det anhörigstöd. Och var inte rädda för att söka den här hjälpen. Den är för det första gratis och många som lever i medberoende har en urholkad ekonomi. Det är ett av symptomen faktiskt på medberoende. Att man struntar i sin egen plånbok och bara liksom vårdar andra människor och är övergenerös och gör av med pengar. Man har liksom inte tid. Och här är den här hjälpen gratis. Och var inte rädd för att det är socialtjänsten som tillhandahåller den. För att de terapeuter som jobbar med anhörigstödet, det är inte samma personer som utreder lämplighet som vårdnadshavare och så vidare. Utan det här är anonyma grupper oftast. Så sök den här hjälpen. Du har ingenting att förlora på det. Sen finns det 12-stegsprogram. De är också gratis. De finns över hela Sverige i större städer. Det finns också privata terapeuter. Så är man sugen på att ta hjälp så tycker jag som sagt att man ska söka en terapeut som har den här kompetensen.
Stort tack för att du var med i podden, Sanna Lundell.
Tack snälla för att jag fick vara med.
Och du som lyssnar, hör gärna av dig till oss på insidanpodd@dn.se. Alltså podd med 2 D. Med förslag på ämnen eller en fråga som du vill ställa till vår expertpanel. Studio DN Insidan görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, ljudtekniker Patrik Miesenberger och jag heter Katja Hultqvist. So before I save someone else, I've got to save myself. And before I blame someone else, I've got to save myself. And before I love someone else, I've got to love myself.